Ja, tack. Som sagt, då, hej på er alla. Jag heter Kajerik och är glad att få vara här idag och dela Guds ord med er. Och vi har ju på gång här på Metsko en serie som heter då med tema Small Things, Big Difference, som ni ser här. Och Stefan predikade förra veckan om, eller tidigare, om hur viktiga de här små sakerna är som vi gör i vår vardag och i våra liv. Och han talade om några veckor sedan om hur stor skillnad det gör att vi ber. Fast bara lite, men att vi ber ofta, att vi ber. Och förra veckan så talade han om att det är viktigt att hurdana ord och tankar vi odlar i våra hjärtan. Att vilken skillnad det gör, vad vi matar oss med så att säga. Och idag då så ska vi se på vad vi kan mata våra tankar med i bön. Och det är ju också en så här liten sak kanske, men som gör en stor skillnad. Och det som vi ska ha som tema då för idag är den här modellbönen som Jesus lärde, alltså Fader vår bönen. Och den kan vi ju alla så gott som säkert utan till. Så jag tänkte att vi skulle utnyttja det att vi kan den här bönen utan till. Så då kan vi ju använda det som en så här minnesregel i våra böner som vi kan utnyttja helt enkelt, att vi har lärt oss den utan till. Det är inte många ställen jag kan utan till heller, men det här kan jag utan till, den här Fader vår bönen, så den går att utnyttja då. Och jag påstår att den här lilla då bekanta 20 sekunder långa bönen så innehåller väldigt stora sanningar som vi kan då använda oss av i vår bön. För att lite som vara en så här kompass för våra tankar när vi ska be. För att få in riktiga och rätta Guds tankar i vår bön helt enkelt, så kan vi använda oss av den här Fader vår. Och bön kan ju kännas jobbigt, som en börda. Något som vi ska prestera, något som vi ska göra. Men den här Fader vår bönen är istället en bön som börjar med Gud och pekar oss till Gud. Och för fokus bort från oss själva och från vår agenda, för den till Gud. Och det är som att Gud bjuder in oss att istället tänka Guds tankar. Mitt i vår vardag när vi går omkring och funderar på olika saker och oroliga, så kan vi ta en stund med Gud och komma ihåg de här orden från den här bönen och använda oss av dem. För det är ju så här att våra tankar fastnar väldigt lätt i den här världen. För det är ju klart att vi i vår vardag sysslar med det ena och det andra och våra tankar fastnar i alla möjliga saker. Och då kan vi nästan bli främmande till de här himmelska och andliga, härliga sanningarna som vi just sjöng om här. Ni upplevde säkert som jag att wow, att vara härligt att sjunga de här sanningarna här just nyligen. Så tänk att ta den tanken då mitt i vardagen när man sitter där på jobbet och funderar. Att jaha. Och så ska vi tänka på hur vi kan använda alltså den här Fader vår bönen för att på nytt få fokus till det som vi just sjöng om här. Och den här bönen är nästan som medicin för att ge oss den här rätt fokuset och rätt slags tankar om Gud. Och också visserligen rätta tankar om oss själva och världen. Och genom den här bönen så bygger vi samtidigt vår relation med Gud. För vi har ju Jesu ord och vi blir på sätt och vis mera bekanta med Fadern när vi kommer till honom med det här. Och blir så att säga matade med rätta slags tankar om honom. Anden hjälper oss i det här. Och istället för att vara en börda kan det här då vara som en oas mitt i vår vardag. Så tycker jag vi ska tänka på bön. Att det är som en oas. Att nu får jag ta en stund och jag får komma nära Gud. Och den här bönen hjälper oss i det. Och vi blir helt enkelt att påminna om att hurdan Gud är. Hurdan hans vilja är. Och helt enkelt om det att vi får lita på honom med allt. Att han förser och ger oss allt som vi behöver. Och jag tänkte att jag läser den här nu härifrån då, Fader vår bön. Jag läser den här riktigt old school versionen som jag har lärt mig utan till någon gång. Den här är faktiskt, jag kollade, den här finns i 1917 översättningen och till och med i 1541 översättningen så finns den här ungefär samma versionen. Den går så här: Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Okej, det där hittar vi då alltså i Bibeln på två ställen. Förutom den här sista raden som jag läste. Vi hittar det i Matteus 6, 9-13 och sen hittar vi en lite kortare version av det här också i Lukas 11 Så den har vi på två ställen i Bibeln, och den här längre versionen har vi i Matteus 6, 9-13. Och den här bönen funkar som genast på något sätt så att den för våra tankar från oss själva till Gud. Det är en sån väldigt på något sätt en sån primär sak som den gör. Och vi börjar ju med att tala till Fadern som är i himlen. Och om hans namn, om hans rike och hans vilja. För det var vi ofta tänker på är min någonting och mitt det ena, mitt det andra, men här då hans namn, hans rike, hans vilja, det börjar vi med. Och i Matteus, när Jesus tar fram den här bönen, så undervisar han då lärjungarna om hur de ska göra när de ber. Och han säger först att de inte ska göra som hedningarna gör. För hedningarna gjorde det att de rabblade upp en massa ord. Det var sådana här formler, eller som nästan lite magiskt, att rabbla på och köra den vägen. Så Jesus säger att ni ska inte be som hedningarna. Så nu är det ju sant att nu kan man ju be den här bönen också som hedningarna, alltså bara rabbla upp den och tänka att den har någon slags magisk kraft i sig. Men det kanske Jesus då varnar dem för att inte göra. Men så säger han också att de inte heller skulle vara som fariseerna, som igen tyckte om att stå och be bara för att se religiösa och bra ut på något sätt. Så vi ska inte heller be dem för att vara religiösa. Så att Jesus varnar oss för att rabbla upp dem och för att vara superreligiösa med att be den. Istället då så har vi en modellbön som Jesus vill lära oss genom att hur vi kan tänka på Fadern, vad vi kan be när vi ber, att hurdana tankar vi kan ha. Det är som en modellbön kan vi säga. Och den här lilla bönen så påstår jag att kan göra en stor skillnad i vår bön och i vår vardag. Och det är då hur den förknippar sig till det här tema som vi har på gång. Nå, jag är inte den första som har hittat på att det här är en bra modellbön, utan i kyrkohistorien så faktiskt kollar jag att nästan i alla gamla katecheser och annan undervisning så har man tagit fram det här som en modellbön. Bland annat finns den då i Luthers lilla katekes, så finns den här bönen, och Luther berättar då att det här betyder ungefär det här och det här betyder det här. Och om vi går riktigt tillbaka i kyrkohistorien så är den här Didake som en sån här första kyrkolivsmanual. Så där uppmanas man att be den här bönen tre gånger i dagen. Och hoppas inte bara rabbla upp den, men att tänka på den tre gånger i dagen. Så vi har haft det länge med i kyrkohistorien att ha det här som en modellbön. Och sen har vi Augustinus på 400-talet som skriver att någon kvinna som frågar att hur ska jag göra i min bön. Så tar Augustinus den här bönen och på basen av den berättar då att henne hur hon ska göra. Så ja, tanken är nu då att vi ska se hur vi kan plocka tankar från den här bönen för att grunda våra egna böner. Och bön är ju förstås ett så här naturligt sätt hur Guds barn genom hans ande talar med Fader. Det är ju som en livslina, eller vad ska vi säga. Det är som livsviktigt för oss kristna att vi ber. Vi bygger vår gudsrelation och vi kommunicerar med Gud genom bön. Så när vi ber med Jesu ord genom anden till Fadern så bygger vi vår relation med Gud. Och vi ska inte låta den här modellen ta bort en sån här naturlighet eller att vi kan vara spontana i bön, men plocka de här tankarna härifrån för att hjälpa oss att ha rätt insikt och tankemönster helt enkelt. Och vi får låta den här bönen göra det som Romarbrevet 12:2 säger, att anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så vi kan låta den här bönen förvandla våra sinnen om och om igen för att tänka rätt. Okej, men vi hoppar in i själva bönen och ser då på första raden, alltså Fader vår som är i himmelen, eller som det står i Matteus och i folkbibeln, att vår far i himlen. Så där ger Jesus då i sitt exempel att man kan faktiskt kalla Gud till far. Och Jesus kallar den guden allsmäktige skaparen Israels Gud till sin far. Och det var ju ganska revolutionärt och stort på den tiden att tänka faktiskt att Gud kan kallas till vår far. Och Jesus var ju den som kom för att göra oss bekanta med Fadern. Han säger till och med så här i Johannes 14:67 att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig så ska ni också lära känna min far. Så det var Jesus Guds son som lärde lärjungarna att be vår far i himlen, för han ville då att vi också skulle ha gemenskap med fadern så som han har. Och det finns kanske de som tänker att det är väldigt självklart att vi alla är Guds barn. Men så är inte fallet enligt Bibeln. För genom syndafallet så bröts den här relationen som människan hade med Gud. Och vi hamnar bort från Gud. Och visst är han fortfarande fader med litet f, kanske i den meningen att han är skaparen av allting. Men han är inte så här automatiskt. Vi är inte automatiskt i en sån här rätt familjär relation med Gud att vi kan automatiskt kalla honom till far. Tvärtom så säger Bibeln att vi faktiskt är Guds fiender. Och det är genom Jesus som vi har blivit frälsta från att vara Guds fiender till att vara hans barn. Och till att vara försonade med fadern. Och det står i Efesierbrevet 2:1 att vi som var döda genom våra överträdelser och synder har han gjort levande i Jesus. Och Efesierbrevet 2:3-5 säger också att av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Så det har hänt någonting. Vi har kommit i tro, han har förvandlat oss, det har skett någonting. Och då kan vi kalla honom, alltså Gud, till vår far, precis som Jesus. Och Johannes evangeliet 1 gör det ännu klarare. Johannes evangeliet 1:11-13 säger att han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Alltså Gud gav rätten åt den som tror på Jesu namn att bli Guds barn. Och det är en stor gåva. Ett privilegium att vara Guden allsmäktiges barn, att få tala till honom som till en fader, att vi är födda av honom. Vi har den här barnaskapen redan. I värsta fall kan vi tänka att bön är ett slags sätt att bli Guds barn. No. Men här när vi läser fader vår så är vi Guds barn och vi ber till vår fader. Vi har den här relationen redan och vi får be i den relationen till Gud. Petrus säger i första Petrusbrevet 1:3 att i sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Och det är där vi börjar med vår bön, alltså vår relation till Gud. Och han är vår fader och vi är hans barn genom Jesus. Så att med andra ord just så samlar vi inte religiösa poäng för att bli Guds barn utan vi talar med honom som är vår far. Och det här är då modellbönens poäng nummer 1, att vi vet vem vi ber till och vi vet vår relation till honom. Vi är barn, han är vår fader, wow! Och det här får vi ta med oss när som helst i vår vardag, med i vår bön. Johannes säger att se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. No, en poäng ännu där är att vi säger också att fader som är i himlen. Och det får påminna oss om att vi inte ser allt som finns, utan att det finns en dimension eller en realitet som vi inte ser men som är verklig och där vår fader är. Så den här tanken för oss som från den här världen på något vis lyfter våra tankar, ska vi säga. Okej, det var poäng nummer 1. Och jag har 7 poäng så hoppas ni ännu hänger med. Så kommer vi till låt ditt namn bli helgat. Alltså helgat var det ditt namn. Och här får vi komma ihåg att Gud är helig. Gud är avskild, Gud är upphöjd, Gud är moraliskt fullkomlig. Och vi ber att så som Guds namn är heligt ska också det bli beaktat som heligt. Så vi ber inte att Gud ska vara heligare än han är, eller han är redan helig. Vi behöver inte på det sättet be det, men vi beaktar att han är helig. Och ber att det ska få bli en verklighet i våra liv. Att han är helig i våra tankar. Och Ordspråksboken 30, jag läser inte upp det därifrån, men där talas det om att Guds namn är vanhelgat när vi agerar fel eller gör fel. Så här ber vi att Guds namn skulle få vara helgat i våra tankar. Och det här är någonting som jag ofta personligen vaknar till i min vardag när jag ber den här, eller tänker på den här bönen. Just det här att hur jag inte gör det. att hur lätt det sker att vi inte helgar Guds namn i våra liv, i vår vardag. All själviskhet och hårdhet och den typen av saker är ju raka motsatsen till att helga Guds namn. Vi representerar inte Gud väl om vi är hårda mot våra medmänniskor eller själviska och så här. Så det här är någonting vi får tyvärr vakna till, eller jag åtminstone ganska ofta tyvärr. Men vi blir påminna här om att helgat var det ditt namn. Vi ber att det skulle få ske i våra liv och i våra tankar. Å ena sidan så kommer vi ihåg att Gud är helig, men också det att han har kallat oss att vara heliga. Som Petrus säger i första Petrusbrevet 1:14-16. Som lydnadens barn ska ni inte följa det begär som ni levde i förr när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Så jag tror att när vi ber det här, att helgat var ditt namn, så är det här som vi vill påminna oss om. Att han är helig och vi ska också vara heliga. Att låt det här, annars är vi ju som vem som helst ateist eller någon som inte tror på Gud. Om det inte har någon betydelse så att säga i praktiken att vi tror att Gud finns och att han är helig. Så det här är det som gör den där skillnaden i våra tankar. Att det sker någonting, att det gör någonting. Och Jesus visste att vi har säkert jobbit med det här, och därför gav han oss den här bönen att vi kan be det här. Att Gud skulle genom sin ande göra det här, att det skulle få vara en verklighet, att hans namn är helgat i våra tankar. Och det här är då modellbönens poäng nummer 2. Att vi som hans barn ber att hans namn ska för oss vara helgat. Okej, och sen kommer vi till modellbönens poäng nummer 3. Och det är ju det här att tillkomma ditt rike, eller låt ditt rike komma. Och när Jesus kom till världen så talar han ju mycket om det här att himmelriket eller Guds rike är nu här. Och tanken kommer från Gamla testamentet, där det finns den här tanken om att det finns ett utlovat land. Att Abraham blev vad heter det? Han fick löfte att han skulle få ett land. Och sen fick de ett löfte om att de skulle få en kung från Davids släkt. Så det här när himmelrike kommer är i princip Messias välde som kommer. Och ett andligt rike kommer där Jesus regerar. Då när Jesus kom till världen. Och till en del så anlände riket då när Jesus kom första gången. Men å andra sidan väntar vi också på att hans rike kommer slutligen. Det som vi får läsa i slutet av uppenbarelseboken. Men det kan vi säga att där Guds rike är, där gäller hans frälsande kraft och regering och vilja. Och där är Jesus kung. Det står i Matteus 1 att Jesus kom för att frälsa sitt folk från deras synder. Och det står i 1 Johannes 3:8 att han kom för att göra slut på djävulens gärningar. Och det står i Kolosserbrevet 2:15 att han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Så där när Guds rike kommer, så där frälsar han sitt folk från deras synder. Där gör han slut på djävulens gärningar och där avväpnar han makter och härskare och triumferar över dem på korset. Det är där Guds rike bryter fram i den här världen. Det som sker egentligen, det som står i Kolosserbrevet 1:13, är att han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det är det som sker i det andliga när vi kommer till honom i tro. Att han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Så hans rike bryter fram och mörkrets välde ger efter. Så vi ber att hans rike som ger frälsning åt människor ska breda ut sig på jorden. Och där hans rike är, där sker allt det här. Synderna blir förlåtna, människor förs från mörkrets välde till hans sons rike. Guds vilja sker och djävulen ligger besegrad. Och när vi ber då att tillkomma ditt rike, så ber vi att det här Messias frälsande välde ska breda ut sig i vår värld. Och i Guds rike då bejakas Jesus som kung och människor mår bra och blir frälsta. Och det är det här vi ber att ska få ske. Och Jesus säger ju att det gäller att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Så här i bönen söker vi då, vi ber att tillkomma ditt rike. Och vi ber att den här kraften och det rike som för människor från andligt mörker till ljus och från andlig död till liv ska breda ut sina gränser. Det är riktigt så här supermissionellt att be den här bönen. Det är ju som att det här är Guds vilja och det här vill vi be förstås. Att Guds rike ska nå vidare på den här jorden. Att Guds plan för att återställa hela skapelsen ska på något sätt nå vidare här redan nu. Och förstås får vi be också, så som Johannes då i slutet av Uppenbarelseboken, att Guds rike slutligen ska komma. Det hör också ihop här. Så det här är då modellbönens poäng nummer 3. Tillkommer ditt rike. Väldigt missionellt att hans underbara regering ska på något sätt, att han ska få regera här på världen, i världen. Okej. Sen kommer vi till ske din vilja, så som i himmelen så på jorden. Och det passar ihop lite med det här med hans rike, för där Guds vilja sker, så där Gud regerar så sker hans vilja. Okej, men visserligen är det ju så att Gud är allsmäktig, så i princip, eller vi kan säga att hans vilja sker hela tiden, för han tillåter att det sker som sker. Om han är allsmäktig så på en nivå så sker hans vilja hela tiden. Men det vad vi ber här är att hans explicita uttryckliga vilja ska ske här på jorden som i himlen. Vi vet att i himlen så lyder änglarna varje ord som Gud säger. Och vi ber här att det skulle få vara en verklighet också här i världen. Att det skulle riktigt ske precis det som Gud explicit eller uttryckligen vill. Och vi sätter oss själva under hans vilja och hans auktoritet. Vi litar på honom. Och som Jesus sa, att inte som jag vill utan som du vill. Det är lite det som vi gör här. Vi ber och bekänner att Gud är nummer 1, men också att hans vilja är bäst. Vi vet att han är vår kärleksfulla far och han vet bäst. För han vet alla framtida saker. Han ser evigheten, vilka vi inte gör. Så vi kan lita på honom. Vi kan förtrösta på att han vet bäst. Så det här är egentligen en väldigt sådär, en skön sak att be att hans vilja sker. För vi vet att den är god och vi vet att han vet allt. Och vi vet att han vill oss väl och vi vet att han är vår far. Så det är modellbönens poäng nummer 4. Att be att Guds vilja sker på jorden så som i himlen. Okej, men nu har det handlat om då att Gud är vår far nummer 1. Hans namn ska helgas nummer 2. Att hans rike ska komma nummer 3. Och att hans vilja ska ske nummer 4. Så då kommer vi till poäng nummer 5. Det dagliga brödet. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och det här har också då i kyrkohistorien också alltid, eller man har tänkt att den har två betydelser. Både det dagliga fysiska brödet som vi behöver varje dag och det andliga brödet, helt enkelt, manna, det som vi behöver. Så det här får vi tänka att betyda båda två sakerna. Vi vet att vi får komma till Gud med alla våra verkliga fysiska, den här världens behov, men att vi också får komma till honom med alla våra andliga behov. Och det är ju det att vi förstår att vi är väldigt beroende av Gud. För det står ju dagliga bröd. Och som ni kommer ihåg att israeliterna ville ju samla manna för flera dagar. Men det lyckades inte. De hamnade och samlade för en dag. Så det var ett ständigt beroende. En beroende relation. Och det här påminner oss om att vi är superberoende av att Gud förser. Men det är kanske så här, när vi öppnar kylskåpet tittar vi, ja, det här räcker nog till imorgon. Så då kanske vi inte fattar egentligen hur beroende vi är av att Gud förser. För han är egentligen den som välsignar den här världen med att vi har mat i skåpet och så vidare. Men på andlig nivå, som vi tänker att hur beroende vi är andligen av att kunna vara kristna. Att vara kristen är att vara beroende av Gud. Vi är beroende av Jesus och av hans heliga ande. Vi är superberoende av honom. Och det här så är en härlig sak då att vi får be, att vi får medge att vi behöver honom och be att han förser helt enkelt. Det att det har att göra med den här andliga verkligheten så vet vi av det att som står i 5 Moseboken 8:3. Nämligen där förklarar Gud att varför han lät Israel hungra i öknen och varför de skulle samla manna. Det står i femte Moseboken 8:3 att han ödmjukade dig. Nej, Mose säger det här. Han ödmjukade dig och lät dig hungra och han lät dig äta manna. Något som varken du eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Herrens mun. Så samtidigt som vi tackar och ber för våra dagliga behov rent fysiska så kommer vi ihåg det här andliga behovet. Och Jesus visste det här och Jesus talar om manna faktiskt i Johannes 6:32-35. Han säger så här. Jag säger er sanningen, det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och då sa det till honom, Herre, ge oss alltid det brödet. Så det här är nästan som orden från den här bönen, att Herre, ge oss alltid det här brödet. Och Jesus svarade, jag är livets bröd. Ja, den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och här ser vi att Jesus berättar att egentligen den här brödet som kommer från himlen är han. Han är det här livets bröd, det som ger evigt liv, det som vårt andliga liv hänger på. Vi är beroende av det här brödet Jesus. Jesus är allt för oss. Och vi bekänner i den här bönen då att vi behöver honom. Och vi litar på att han förser oss med det här andliga som vi behöver. Och om vi inte förstår det så hamnar vi snabbt fler. Om vi tror att vi klarar oss jättebra för att vi har mat i kylskåpet. Så nej, vi behöver honom. Vi behöver honom. Och därför är det bra att be den här bönen dagligen. Ja. Och ännu det här att vi kan ju inte samla manna i flera dagar. Det var ju en poäng där att det går inte. Man fick manna i en dag. Och så är det med oss. Vi måste komma till honom på nytt varje dag. Det var poäng nummer 5. Och sen kommer vi till att förlåta oss våra skulder. Och det är ju ganska naturligt att nu tänka på det här att han förlåter oss. Poäng nummer 6 alltså då. För nu vet vi att han har gett sig själv för oss om vi tänker på att han ger oss vårt bröd, vårt himmelska bröd. Och vi kan lita på syndernas förlåtelse för att fadern har givit oss det här brödet från himlen som ger oss liv, alltså Jesus. Och alla som har tagit emot Jesus och det som fadern har velat ge så får sina synder förlåtna. Och Jesus påminner oss om att det också går runt, alltså att hans förlåtelse och vårt förlåtande hänger ihop. Vi påminns här starkt om att komma ihåg att förlåta andra människor när vi har blivit förlåtna. Och vi ska komma ihåg då att förlåta andra så som han har förlåtit oss. Det är det som vi vill påminnas om här. Och när vi använder det här som en modell i vår bön så kan vi ju i det här stället sen komma ihåg allt som vi känner att vi måste bekänna inför Gud. All synder, överträdelser eller tillkortakommanden inför Gud. Så det här är ett bra ställe att om vi har det här som en modellbön, att bara bära det framför Gud och lita på att han förlåter oss, att vi får göra det här, vi får bära våra synder till honom. Och Jesus själv kallar oss att be om förlåtelse, för han visste att vi skulle behöva det, att vi skulle behöva be det. Och allt det här lutar ju på Guds verk, vi litar på Guds evangelium om vad hans son har gjort för oss, så därför kan vi med tillit, vi kan lita på att Gud vill förlåta oss, han kan förlåta oss och vi får komma med det här. Och egentligen ta den här bördan som vi kanske har på våra axlar och sätta ner den då framför Gud dagligen. Eller när som helst när vi kommer i bön så det får den här påminna oss om det här. Point nummer 6 var det. Sen inled oss icke i frestelse. Och när vi då har kommit ihåg att Gud är vår far och att han förser oss med allt vad vi behöver, andligen och fysiskt, och han har till och med förlåtit oss våra synder, så är det ju som att vi vill inte att någonting söndrar den här relationen som vi har med Gud. Och det är det som vi ber här, att det inte ska brytas nu den här Guds relationen vi har. Inled oss icke i frestelse, eller då för oss inte in i frestelse, står det. Och det här är då poäng nummer 7. Och det här skulle jag säga att det kanske är den teologiskt svåraste biten, för att vi vet att det Å ena sidan är så att det står i Jakobsbrevet 1:13-14 att ingen som blir frestad ska säga att det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Så hur ska vi bygga det? Hur går det ihop? No. Jag skulle säga att det går så här att det här igen hänger på att Gud är allsmäktig. Så det betyder att egentligen i sista hand ligger ju alltid hans hand. Så han har i sista hand makten att skydda oss från synd, från att synda. Så han leder oss inte in i det, men han har all makt så han kan agera. Så därför kan vi också sätta det vid hans så att säga doorstep, att inleda oss icke i frestelse. För han är herre också över det. Och jag kom att tänka på det här när jag läste min dagliga bibelläsningsplan. Så jag läste om en sån här kille som heter Abimelek i första Moseboken 20. Och det är ett sånt ställe när Abraham har ljugit att Sara är hans syster. Och sen kommer Abimelek och ska ta den här Sara till sig. Men så gör han inte. Och så säger han åt Gud att jag har varit i princip duktig. Att jag har inte gjort det här som är fel. Så säger Gud då till Abimelek att ja, jag vet att du har gjort det med ett uppriktigt hjärta. Och det var också jag som hindrade dig från att synda mot mig. Därför lät jag dig inte röra henne. Så att Abimelek har varit duktig och har inte syndat. Men Gud säger att egentligen så är det jag som har hindrat dig från att synda mot mig. Så att om vi riktigt vill gå till det ultimata högsta momentet i de här sakerna. Så är det alltid Gud som allsmäktig står för allt. Så därför kan vi be till honom att frälsa oss ifrån ondo. Och inleda oss icke i frestelse, för han är herre över allt. Så vi bara bekänner vår egen svaghet och vårt beroende av Gud och ber om hans beskydd. Och vi vill inte att den här relationen som vi har med fadern ska brytas av synd. Och därför ber vi att han ska bevara oss från sådana saker som gör det. Nå, Jakobsbrevet säger att vi ska till och med vara glada över prövningar. Så att okej, det kan vara bra att bli prövad om man klarar det. Så det finns någonting där. Men här får vi i varje fall be med de här orden att Gud ska skydda oss från det som fäller oss. Och så ber vi också att frälsa oss ifrån den onde, från ondo. Och det är då någonting som vi vet att vi kan göra för att Gud är överlägsen den onde. Han är den onde, fast den onde skulle vara oss övermäktig, så vet vi att den onde är helt underkastad Guds makt på alla sätt. Och Jesus påminner oss om att vi kan be det här dagligen. Och den som kanske inte känner till sin andliga svaghet skulle säga att lever i fara. För jag skulle påstå att det här är någonting som vi också hamnar och ber varje dag. Tyvärr kanske. För vi har ju i Bibeln, vi har Noah och Abraham och Mose och David och alla hade fallit eller föll. Så det behöver också du och jag i vårt dagliga liv be. Men det finns som tur möjlighet att be det då, när som helst. Så det får vi ta härifrån. Okej, nu kommer vi till slutet. Där var då 7:e poängen och så sammanfattar vi. För våra tankar är nu helt påverkade av Guds tankar, märker vi. Plötsligt så tänker vi att på hans faderskap, hans namn, hans rike, hans vilja. Att vårt behov och våra synder och vår frestelse kan vi bära till honom och han tar hand om oss. Och fast det inte finns i de allra äldsta manuskripten så tycker jag att det är riktigt bra att be det här sista också. Att riket är ditt och makten och härligheten i evighet. För det här sammanfattar det hela. Att riket är hans, makten är hans, härligheten i evighet är hans. Så det är väldigt bra saker att be. Det är en bra sätt att sluta bönen med. Och vi märker på något sätt att hur det här förvandlar våra tankar och sätter vårt fokus på Gud. Och vi blir mer bekanta med Guds vilja, hurdan han är. Och allt det här baserat på de orden som Jesus själv har gett oss. Och bönen får bli som en oas för oss och till glädje för oss. En stund med Jesus som är fadern. Och anden leder oss genom Jesu bön till att be till fadern här. Och vi blir som nästan beroende av den här närheten. Vi vill inte bryta den här, vi vill hålla den och bevara den. Och jag hoppas att vi som församling kan låta det här vara vår minnesbön. Nu och i vår vardag. Att vi tillsammans får växa närmare Gud och ständigt får värma vår relation med fadern. Och det är så här att small things make a big difference.